Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla knoppar ymnigt svälla.
Radio Mises 130. Idag är det den 26 oktober år 2020. Med mig har jag Johan och jag har Christian Kars, norrman. Och vi ska prata lite grann om Kosovo. Fortsätta. Där Johan och jag pratade för några veckor sedan. Och Christian ska dela med sig av personliga erfarenheter från det här. Johan, ska du dra lite bakgrund igen bara om Kosovo?
Precis. Ja, vi pratade om det här i ett tidigare avsnitt. Gick ju igenom egentligen det som är värt att veta om konflikten. Historiskt, ända fram till våra dagar. Och idag är det väl... Vi har ju med oss Christian här som är officer och varit i KFOR. Norska bidraget till KFOR. Och det... Min tanke är väl att det blir lite ögonvittnesskildringar. Vittnesbörd från en person som var där, så att säga. Så det är väl lite så jag tänker.
Och bara för att påminna lyssnarna här, vilka årtal rör vi oss i nu här? Kosovo. Krisen. Kriget.
Primärt är det ju mitten av 90-talet fram till 99. Det är då kriget sätter igång. Egentligen 98, men mellan 98 och 99 så pågår ju Kosovo-kriget. Men problemen har inte slutat med den så kallade freden, utan de fortsätter ju alltjämt i våra dagar. Och det är ju därför det här ämnet fortfarande är så relevant.
Och det slutade med att serberna blev av med Kosovo.
Precis, sitt heliga Jerusalem kan man säga, den serbiska kristenhetens hjärta, men också i den serbiska folksjälen. Med tanke på slaget vid Kosovo-Polje 1389, där en numerärt underlägsen serbisk armé försvarade både sitt eget land och resten av Europa mot en osmansk här då, som inte hade tänkt att stanna där utan hade tänkt fortsätta avancera norrut, nordväst upp i Europa helt enkelt. Och det kunde man då sätta stopp för där, så det finns ju en väldigt stor historisk signifikans i det här området. Stor kyrkor som är 800-900 år, om inte äldre, som vittnar om serbisk närvaro i det här området under väldigt lång tid. Något som tystas ner väldigt mycket i media.
Och i den här stölden av Kosovo, som det har uttryckts, så var ju då NATO och FN delaktiga.
Precis.
Och det här då Christian kommer in. Christian, berätta lite om dig själv.
Jag husker, kommer ihåg väldigt gott den 24 mars 1999. Då var jag journalist för Associated Press i Oslo. Jag var sportsjournalist för Associated Press. Og da hadde jeg nettopp kommet tilbake fra en NATO-øvelse, hvor jeg da jobbet i presstjenesten. Og jeg var veldig opprørt, opphisset. Jeg ville vise disse barbarene på Balkan hva vi hadde av teknologi i NATO. For våre vapen og alt sånt. Så jeg satt hele natten lang og skrev reaksjoner til redaksjonen i London. Utenriksminister Knut Vollebæk sa det og det. Statsminister Kjell Magne Bondevik sa det og det. Og sjefen min hadde sett dette her dagen etterpå. Og han lurte på, hva har du gjort i natt? Jag sa det är krig. Jag syntes att detta var en väldigt flott ting. Så på den tiden så var jag en stark NATO och EU globalist. Jag menade att det var vi i NATO som har en plikt till att visa dessa balkanska barbarerna lite om yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Jag var fullständig i denna bubblan. Så jag sökte mig ned till KFOR som är NATOs fredsbevarande styrka i Kosovo, ledet av NATO, men det är också andra land som Sverige som i alla fall har tagit del i KFOR, alltså en NATO-ledad operation. Så Norge i utgångspunktet de sände mig ned till att vara talman för hela NATO-styrken, inte bara den norska styrken, men hela NATO i huvudkvarteret i Pristina. Nu fick jag inte stillingen som talman som sådan. Men jag tog stillingen som internetredaktör och styrte då nettsidan som idag är nato.int/kfor. Så i denna situationen, i denna stillingen då, så hade jag 60 000 hits daglig då jag var färdig med tjänsten i juli 2000. Och på denna tiden då detta med webbnyheter och allt var stort, så var detta väldigt höga tal. Så jag hade ju någon upplevelser i KFOR, men den skarpa operativa erfarenheten, alltså det att vara under ill ifrån bombkastare, artilleri och skarpskyttare, det har jag först och främst som civilist.
Just det.
Men min 28:e birthday i 2000, den 2 februari, det var en väldigt speciell birthday för mig. Jag kom ner i januari 2000, 11 januari till Kosovo. Och denna dagen från UNHCR som hade kommit under raketangrepp från albanska terrorister som då brukte ett minefält till att täcka sig, lik att den franska eskorten inte tog chansen på att följa dessa. Så de dräpte två serber i denna bussen med en rakettdrevet granat, en RPG. Så detta var då hur jag startat att bruka internet. Så ni kan gå till min nettsida sorryserbia.com och se, klicka på news där, sorryserbia.com, och klicka på news och se liksom den första hur jag förmedlade nyheter från Kosovo. Så i Kosovo så hade jag inte den kritiska distansen till detta. Hvis vi kan gå tillbaka igen och se på vilka villkor NATO gick till krig mot Jugoslavien. Så hvis man går till Wikipedia och lite sådana kilder, så snackas det om Rambouillet-förhandlingarna.
Och Rambouillet, det var ett avtal som slöts där nere?
Det var inte en förhandling, det var heller inte en avtal. Det var rent och slett ett diktat, som ett ultimatum som NATO krävde av Serbien.
Kan du berätta lite mer om det avtalet?
Det vill jag gärna. För att vi i NATO, vi krävde av Jugoslavia, som var då Serbia och Montenegro, att NATO skulle ha full tillgång utan begränsningar till vann, sjö och luft över hela Jugoslavia, alltså inte bara Kosovo, men hela Jugoslavia utan kompensation eller straffrättsligt ansvar, något som vill si rätt och slett en ockupation
av hela av alltså
Jugoslavia.
Just det.
I tillägg så krävde vi i NATO en folkeavstämning, men kun i Kosovo, om oavhängighet innan 3 år. Så det var ett ultimatum, om ni känner tidigare norske utrikesminister Thorvald Stoltenberg.
Ja.
Så gav han mig ett intervju i sin lägenhet i Oslo 5 år före han dog. Och han sa till mig att det finns icke något självständigt land som ville ha accepterat villkoren i Rambouillet. Så resultatet var att då Serbia inte godtog detta ultimatumet, så tog vi i NATO, Norge, USA och 14 andra land det folkrättsstridiga greppet och gå till en 78 dagars bombekrig mot Jugoslavia.
Just det.
För så kallade människorättigheter och den slags. Och som högstående officer, jag fick en rang som major. Johan sa tidigare att jag är officer. Det är jag inte. Jag fick en rang som major som var midlertidig. Så då jag var färdig med tjänsten så var jag inte längre officer.
Jag förstår.
Men så hade jag ett tungt ansvar. Och jag försvarade denne Rambouillet-avtalen. Och senare då, det är snackat om att både FN och NATO var med på detta. Men här är det NATO som har aller störst fel. För detta angreppet, denna angreppskrigen från så kallade försvarsalliansen NATO. Det var en angreppskrig, folkrättsstridig angreppskrig.
Ja.
Det fick veto från Kina och Ryssland i FN:s säkerhetsråd.
Ja. Jag tänkte fråga lite om bombningarna. Det är en del uppgifter som är bekräftade. Det här med att man släppte uran, depleted uranium, över stora delar av Jugoslavien. Är det här någonting du vill gå in på mer eller känna till någonting om?
Jag gärna. Jag har snackat med många experter och kräftexperter i Kosovo. Mm. Både först och främst i Serbien, men också Kosovo. Och antal kräfttillfälle där, det är cancertillfälle är mångdubblat.
Ja.
Så är spörsmålet speciellt italienska soldater i KFOR, alltså Kosovo Force, blev exponerat för detta.
Mm.
Jag har varit på konferenser och den juridiska vägen fram, den är lång för att få en seger i detta.
Ja.
För att det är vanskligt juridiskt att finna denna sammanhang. Men poängen är att vi i NATO, vi gick också till krig mot de civila i Jugoslavia, inkluderat albanerna självklart i Kosovo.
Ja.
Men du ska leta länge för att finna en albaner som är mot bombningen av Jugoslavia. Albaner flest, de vill mena att detta är en pris de är villiga till att betala. Alltså de vill inte gå offentligt ut och säga att de inte stöttar denna bombningen, men antal uraniumskador i Kosovo var mycket större än i själva Serbia utanför Kosovo.
Alltså,
då må jag också säga det att jag accepterar inte Kosovo som egen stat när jag talade om statsformation där, så snackade jag mer om Pristina-regimet.
Ja.
Inte Kosovo som ett land, för det må vi jobba allt vi kan för att kräcka anerkännelsen, både den norska anerkännelsen av Kosovo och den svenska anerkännelsen.
Just det, erkännelsen av landet som självständigt. Du befinner dig nere i Belgrad just nu.
Det är korrekt.
Ja. Hur, när du pratar med serber nere i Belgrad, hur ser man på bombningarna där? Hur stora är den här problematiken med cancer till exempel? Är det någonting som finns där än idag, eller är det någonting som har lugnat ner sig, eller hur ser det ut?
Cancer, det har ju inte lugnat sig, men per idag så är det vanskeligt och finna den direkta orsaken och knyta det direkt tillbaka till uraniumbombing. Men det är klart att det var ett folkrättsbrudd,
ja,
att bomba med uranium.
Men är det känsligt i Serbien att prata om att göra kopplingen mellan bombningarna och de här ökade fallen av cancer alltså?
Det är flera som påpekar dessa sammanhangen, och det är många forskare som har goda teorier för detta. Problemet är att det är vanskligt att nå fram i retten, rättsliga skritt, för då kompensation. Jag har varit med på konferenser där detta har blivit diskuterat, och även om cancerförekomsten är mycket högre i Serbia än i andra land, så kan vi inte ta det direkt juridiska skrittet.
Nej.
För att finna på ersättning från NATO. Hvis vi kunde snacka lite om vad NATO egentligen har hållit på med här.
Mm.
Och vad som kan vara en måte till att få detta in i den offentliga bevisstheten.
Ja.
Innan vi gör det så har jag en fråga. Hur började du se annorlunda på det här? Du var ju en duktig globalist tidigare, men vad var det i din egen upplevelse som gjorde att du började se annorlunda på NATO och EU och så vidare?
Ja, Klaus, då må vi gå tillbaka till 16 februari 2001. På denna dagen så kom det en kolonne på 4 busser som kom från byn Niš i Sør-Serbia och till den serbiska enklaven Gračanica, lika utanför Pristina.
Och det är alltså ett område i Kosovo då som bebos av majoritet serber då?
Ja, det är en enklave omringat av albanere på alla kanter, men de har sin egen serbiska landsby.
Lite som ett här indianreservat i USA då, kan man säga.
Ja, alltså hvis dere har möjligheten, ta gärna kontakt med mig och hoppas att dere kan lägga ut några länkar på denna podcasten. Och då resa samman med serber in till Kosovo, ned i enklavene, för att uppmuntra serber där. Men det som skedde denna dagen 16 februari 2001, det var att den albanske terroristen Florim Ejupi, han hade väntat i gröfta lika efter politipunktet det Merdare, hvor du kjører da inn i Kosovo fra Niš. Og han ventet på, det var nok svensk KFOR-eskorte som kjørte foran.
Mm-hmm.
Så han og teamet hadde plassert en bombe under veien. Så da sprengte han denne bussen i lufta.
Hvor mange var det som dog?
Det var 12, han drepte 12 mennesker, 12 serbere.
Mm.
Altså 11 umiddelbart og 1 døde på sykehus i etterkant, inkludert Danilo som bare var 2 år gammel.
Oi.
Og her, ja, jeg visste ikke egentlig alt det som skjedde på denne tiden, og jeg kjente ikke han hovedetterforskeren i det som heter i FN-politiet i Kosovo, altså Unmic Police. Men det var en kanadier ved name Joe McAllister, som var sjefsetterforsker for FN-politiet. Og han oppdaget da at denne Florin Eyupi, han var ikke noen selvstendig albansk terrorist. Han jobbet altså direkte, og jobbet direkte for den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA. Så der ser vi da, mens vi da hadde en norsk sjef for hele KFOR-styrken, general Torstein Schaker, som sier til meg at han ikke husker dette her. Men amerikanerne og NATO har spilt et meget skittent spill, også etter den såkalte demokratiske revolusjonen i Serbia, hvor de da hadde en 5 kilometer buffersone inne i Serbia, hvor jugoslavisk hær og politi ikke hadde tilgang.
Armeen, så mener du?
En buffersone på 5 kilometer, ground safety zone.
Just det, runt hela Kosovo.
Runt Kosovo mot Serbia.
Just det. Som, där fick inte armén eller polis vistas.
Nej, alltså där kunde inte serbisk armé eller politi färdas.
Just det.
Det var en del av MTA, Military Technical Agreement. Som jag då försvarte som KFOR-officer ansvarig för internet.
Ja.
Och i denna zonen, så jag var till stede i denna zon. Jag såg aktiviteterna där. Och jag såg terroristträning lejre på serbisk territorium i denna buffertzon. Som varte då i 2 år till 2000 och i maj 2001. Och Florin Eyupi, han var en del av denna operation. Och han var en direkt operativ eller asset för CIA.
Ja.
Så Joe McAllister då.
Och vem är det?
Joe McAllister, han är ju den kanadiske chefsetterforskaren som kommer från RCMP, alltså Royal Canadian Mounted Police.
Ja.
Han är liksom elitstyrken av politifolk i Kanada. Han är självfølgelig fly forbanna på KFOR och amerikanerna, fordi de ødela bevis, kriminelle bevis på åstedet. De asfalterte over veien, og han, Florin Eyupi, han ble i utgangspunktet dømt til 40 års fengsel for drapet på disse 12 serbere i bussen. Ja. Og denne dagen så var jeg i Pristina. Så 45 minutter etter at bussen ble sprengt, så var jeg øgenvitnet der på stedet. Og dagen i dag, så kan jeg ikke glemme lukten av svidd metall, gummi og kropper som var svidd der. Så jeg tenkte ikke så mye over det på den tiden. Da skrev jeg var da journalist og skrev artikel for Norske Aftenposten. Ja. At det var et terroristangrep og den slags. Men det var et langt svar på spørsmålet ditt, Klaus, om hvordan jeg oppdager dette at NATO ikke spiller på den gode siden. Dette var et startbud for meg til å begynne å tenke individuelt. Hva var det vi gjorde i Kosovo? Vi gikk inn, vi kastet ut både jugoslavisk hær, Vojska Jugoslavia, og politiet, MOP, og tok over det fullstendige juridiske ansvaret for sikkerhet og lov og orden i Kosovo, som vi overhovedet ikke var forberedt på, og vi tillot da kriminelle strukturer fra den såkalte Kosovos frigjøringshær, altså jeg sier såkalte, var jo en terroristorganisasjon, och albanska organiserade kriminella till att bli en del av den juridiska strukturen av Kosovo. Men jag var inte klar till att gå ut offentligt med det jag menade. Men då hade jag mina vänner i Beograd. Så det var inte aktuellt för mig att bo längre i Kosovo då. Men jag, hvis vi hoppar lite fram i tid då, så jag fick ju min uppvakning inte 11 september 2001, men i alla fall då vi så Colin Powell löj i FN:s säkerhetsråd om de så kallade massödeläggelsesvapnen i Irak, som inte var bara USA, Norge var med och stöttade den i krigen med artilleriradarer i denna Irakkriget. Så vi var med. Men det som verkligen gjorde att jag tog skrittet ut i offentligheten var i februari 2011. Då var jag i Belgrad som frilansjournalist och gjorde en helt vanlig artikel om kosovo-serbiske asylsökare. Det var asylsökare från Kosovo som sökte om asyl i Norge på grund av att det inte är möjligt för dem att leva normalt, ett normalt liv i Kosovo. Mm. Och Norge hade då returnerat disse tillbaka till en flyktingläger, inte i Kosovo, men i Beograd, i Resnik i Rakovica. Så jag tog bilder, video, sände artikel till en lokal avis i Norge. Men då jag kom hem till denna lägenheten här i Novi Beograd började jag att gråta. Jag gråt i 2 dagar. Var då kände på det individuella ansvaret mitt. Inte bara att vi i NATO har gjort fel, men att mig, för mig då som trengte å be om unnskyldning for den arrogansen jeg viste, og at det var vi da som ikke greide å beskytte Kosovos minoriteter. Så det var det som skjedde, og den 24. mars 2011 så sto jeg fram på den serbiske tilsvarende til SVT, altså statskringkasteren RTS, och då beklagelse till det serbiska folk som jag fortsätter den dag i dag. Men det är lite ny fas som att nu önskar jag att bidra till det serbiska folk. Jag snackade för exempel med Joe McAllister om att han har väldigt lust att komma till Beograd, och vittne om det han vet, om att amerikanerna var direkt tillbaka Florim Ejopi och terror där. Men det är ju självklart väldigt väldigt sensitiv sak, för att varken mig eller dere i podcasten har resurserna till George Soros och de antidemokratiska globalisterna bak sig.
Just det.
Men den serbiska staten upplever ett gedigen press var eneste dag från västliga ambassader och regeringar som vill att de ska ge upp Kosovo. Men alltså några grunden till att jag är här, det är att jag vill uppmuntra serberna till aldrig att sälja inte en kvadratcentimeter av Kosovo. Aldrig anerkänner något av detta här. Och självklart håller sig långt undan både NATO och EU. Men sedan många av lytterna deras på podcasten som jag har förstått också är konservativa och gärna kristna, och därför så är det också en viktig grund för mig till att vara i Kosovo. kanske inte vi vill få Kosovo tillbaka umiddelbart, men vi kan, hvis serberne forstår sin kristne tro på en mye bedre måte enn de gjør nå, så kan vi forandre hele samfunnet radikalt, og da jobbe langsiktig, politisk og ideologisk, for å finne ut hvilket land, europeisk land, kan være det første til å anerkjenne, til å trekke anerkjennelsen av Kosovo. Hvilke muligheter har vi?
Ja.
Hvis endelig Donald Trump vinner presidentvalget 3. november, til å snu opp ned på veldig mye av dette. Hvis han kan ta et oppgjør med djupstaten, deep state, i USA, og kaste alle disse som hisser til krig. Ja. Jeg er veldig glad for at dere i podcasten er libertarianere. Og det er veldig mye felles, både kristne og konservative har med libertarianer. Så jeg er veldig glad for at dere har dette slektskapet til Ron Paul og Daniel McAdams. Så det blir...
En fråga, om man spekulerar lite grann, så ser man ju det här mönstret där NATO drar fram. Man kan ju säga så här, det är otur varje gång. Det blir liknande resultat varje gång. Eller så kan man säga att det ligger en plan här bakom. Vad säger du? Har NATO haft otur, eller vågar man spekulera om det finns någonting bakom, en tanke bakom?
För att svara med ett retoriskt spörsmål, Klaus. Hvor mye har det militærindustrielle kompleks tjent siden 11. september? Tenk motiv. Hvem er det som tjener på krig? Altså, Irak-krigen først. Altså, vi snakker litt spekulasjon nå, men jeg tror ikke et eneste sekund at kun 19 terrorister alene var i stand til å ødelegge 2 tårn med kirurgisk presisjon, og også ødelegge Pentagons budsjettkontor i Washington DC. Hva som har skjedd, det vet jeg ikke. Jeg tror at de menneskene i flyene ble drept. Om vi ser da fly som flyr inn, det vet jeg ikke, men at 2 så sterke bygninger skal rase, og bygning 7 skal rase, det er meget sterke krefter som hadde alt å tape på at den kalde krigen med Russland var over. Og NATO skulle ha blitt oppløst etter den kalde krigen. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa var jo til stede der og kunne tatt den sikkerhetsrollen i Europa. Men i stedet så vi at Bill Clinton faktisk inkluderte Ungarn og Slovakia. Slik at vi aldri fikk en ny sikkerhetsordning i Europa, men vi fikk NATO, som da i grunn bare eksisterer for å øke forsvarsbudsjettene og profitten til det militærindustrielle komplekset. Dette må vi rett og slett tenke motiv, og hvem har tjent på disse konfliktene.
Just det.
Så du ser det som at det er profiten egentligen som driver det her. Det finns ingen tanke bakom att det är ofta kristna civilisationer som utraderas och sådär, utan det är mer, ja, det skulle kunna vara var som helst egentligen.
Bak till följer i, alltså efter den kalla krigen så har NATO varit en katastrof för kristna. Vi gick till krig mot, ja, det var mycket kommunism och slik i Jugoslavia, men de hade den kristna kulturen i bakgrund. Vi bombade Libya till helvete, slik at våre kristne brødre og søstre i Libya ble halshugget av Al-Qaida. Vi har sett USA, som etter petrodollaren oppstod i 1973, har gått inn i sterk allianse med sunni-islamistiske jihadister i Saudi-Arabien, som i grunn har nøyaktig samme ideologi som Al-Qaida og den islamske stat. Det er kun forskjeller her. Vi har sett at USA har gått inn med våpenleveranser til jihadister i Bosnia. Vi har sett lenkene fra 11. september gå tilbake til Sarajevo, til islamister i Bosnia. Så om det er bevisst eller ikke, det uttaler meg om, men konsekvensen av NATOs politikk er i alle fall at kristne er mye mer utsatt nå enn tidligere. Vi ser også i Syria hvor den eneste lederen der som faktisk beskytter våre kristne brødre og søstre, det er Assad i Syria. Og vi har gått inn, vi har brukt spesialstyrke, vi har støttet den såkalte Syrian Free Army, FSA. Vi har støttet jihadister, Pentagon har støttet en gruppering, og CIA har støttet en annen gruppering, islamister. Så det, hvorvidt de tenker at de skal gå og ta kristne, det vet jeg ikke. Men i alle fall at det er den åpenbare konsekvensen at NATO lider under NATOs krigspolitikk.
Ja, jeg har en fråga her. Carla Del Ponte kom ju ut med en bok. Hon var ju jurist i Haagtribunalen. Kom ut med en bok om Kosovo. Och det som var mest anmärkningsvärt i den här boken var ju den organhandeln som pågick. Där man kidnappade civila serber i alla möjliga olika åldrar. Tog dem till norra Albanien. I det här gula huset som har omnämnts många gånger i de här sammanhangen. Man hade läkare på plats som skar ut organen och sen så såldes de på svarta marknaden. Är det här någonting som du känner till mer om, som du kan berätta lite för lyssnarna? Vi tog upp det i det förra avsnittet som hastigast. Men där har tjänstgjort i Kosovo, så att det är väldigt värdefullt att få höra din bild av det.
Dette her, Johan, dette er veldig nært og personlig for meg. Bestefaren til min gode venninne, og hun som er gift med han som jeg var forlover til på bryllup i 2007. Hennes bestefar forsvant i juni 1999, da jugoslaviske styrker ble tvunget til å forlate Kosovo, og KFOR tok over da i juni 1999. Og bestefaren har ingen grav å gå til. Han er savnet. Så vi har en norsk researcher som heter Josef Martinsen.
Ja.
Du kan søke på nettet etter Josef Martinsen KFOR. Eller Josef Martinsen Kosovo. Og da vil du finne en av mine artikler som da avklær denne Josef Martinsen og denne falsifiseringen av historien som han gikk inn på. Han er da støttet og jobbet for Norges, altså Kirkens Nødhjelp i Norge, altså Norwegian Church Aid, som da har sin agenda der. Skal vi se, hvis vi bare gjør et søk med DuckDuckGo, som er da bedre alternativ til Google egentlig, altså det er ikke kontrollert på samme måte.
Ja, just det. Ja, det har blitt populært det der DuckGoGo, eller hva det heter. DuckDuckGo heter det, forlåt.
Her ser jeg, hvis du søker resultat Josef Martinsen. Litt ned på siden, så finner du min artikkel Kosovo War Fantasies of Josef Martinsen Debunked. Dette kan være en god kilde til de som da også vil ha data om savnede serbere. Her ser vi at organisasjoner i Beograd, som for eksempel Humanitarian Law Center, ledet av Natasha Kandic, de har ofte et ensidig bilde av dette, hvor de da glemmer serbiske ofre for dette, og Helsinki-komiteen selvfølgelig, med Sonja Biserk og den slags globalister, Soros-støttede globalister.
Just det.
Som er veldig farlige for Serbia. Nå har ikke jeg snakket med folk direkte som har øyenvitneskildringer om organsalg. Men vi vet at det får overgrep, som vi leser i rapporten til Dick Marty, for eksempel.
Just det.
Som nevner i denne artiklen. Så det er rart da, at Martinsen, da, han hevdet at han hadde et komplett bilde av sivile som ble drept i Kosovo, uten at han hadde en eneste serber. Selvfølgelig så hadde serberne de aller beste våpnene før i 1998 frem til bombingen. Så det var flere albanere som ble drept enn serbere. Men likevel så glemmes hele bakgrunnen for dette. At selv om den jugoslaviske politi og hæroperasjonen var brutalt, så var det en legitim politioperasjon for å hindre vapensmugling. Det er klart det at vi skal ikke glemme noen ofre. Det er mange ofre i Kosovo. Mm. Men vi må ikke glemme bakgrunnen for at serbiske styrker var i Kosovo. Rett og slett på grunn av terroristene fra Albania. Og hvis du da søker på Josef Martinsen Dybank, det er kanskje det beste å søke på. Hvis du går til DuckDuckGo og glemmer Google for noe. At vi DuckDuckGo oss gjennom verden, ikke googler oss gjennom verden. Så finnes det da godt dokumentert av min research på dette. Det. Selvfølgelig handler Del Ponte mye mer detaljert kunnskap om trafficking, organhandel og den slags. Men dette er da mitt bidrag til savnede serbere.
Just det. Ja, det er bra. Det er et bra tips.
Är det någonting mer som du tycker vi bör veta om detta? Men du jobbar inte för NATO på något sätt nu längre, eller?
Jag är mot NATO. Alltså i NATO, alltså jag är ju en av väldigt få norrmän som faktiskt nämns av WikiLeaks. För exempel radikaler som Paul Steigan är inte där. Men jeg er også på WikiLeaks fordi jeg var på serbiske barrikader i Kosovo i 2011, hvor da amerikanske etterretningstjenester hadde oversatt en artikkel som var i en serbisk avis til perfekt engelsk. Så jeg vet at amerikanere de følger med på meg. Jeg vet at uten det norske utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet og militær etterretning, de følger med på det jeg gjør. For eksempel så har vi i Beograd en militærattaché som heter oberstløytnant Egil Daltveit.
Han er nordmann.
Unnskyld?
Han er nordmann.
Han er nordmann, altså en nordmann på den norske ambassaden militærattaché. Vi har hatt militærattaché i Serbia siden 2001. Og de jobber hver dag for å presse den serbiske regjeringen til å bli med i NATO. Og NATO, EU, globalistiske verdensorden uansett. Så poenget er det at Egil Dahlberg, vi jobbet sammen i Kosovo, vi jobbet ikke sammen, vi var der på samme tid, og han har da bakgrunn fra den militære etterretningstjenesten på Lutvann utenfor Oslo. Norges svar på James Bond. Men hovedsaken er at de jobber hver dag for å presse Serbia inn i NATO og strukturer, EU-strukturer. Selv om da Norge har stemt nei to ganger til å være med i EU, en gang i 1972 og en gang i 1994. Så den norske ambassaden ja, da jobber brutt med å presse Serbia inn i disse institusjonene. Og selvfølgelig dette er noe jeg jobber aktivt mot hver eneste dag. Nå får vi se om jeg får tatt i gang noen produksjon av brunost her i Serbia. Om at jeg har noen forretninger til å støtte meg. Men det er klart at det er veldig avhengig, siden jeg er alene, at folk går inn da på min nettside, som jeg håper du lenker til i podcasten, okrabrenge.com. Ja, stave ut, men du kan skrive det i podcasten, og se om mitt prosjekt da er noe som folk da kan være villig til å støtte.
Absolutt. Jeg har en til fråga her. Ratchak, det är ju det som anses vara startskottet till den här bombningskampanjen som NATO iscensätter 99. Vissa hävdar att det var en massgrav av albaner, civila, som hade dödats av serbisk militär och polis. Medan andra menar att det är var en false flag-operation. Vad är din bild av det så att säga?
Det var en forferdelig operasjon hvor albanske terrorister hadde støtte av William Walker. I utgangspunktet så hadde Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSCE på engelsk, Organization of Cooperation in Europe, for Security and Cooperation in Europe, De hadde en god misjon med Kosovo Verification Mission, KVM. Men selvfølgelig så hadde du mange etterretningsoperatører fra vestlige land, hvor da William Walker, da den amerikanske diplomaten, spilte et meget skittent spill. Talskvinne for Kosovo Verification Mission i 1998 frem til bombingen, det var Beatrice Lacoste. En fransk dame som jeg har veldig god kontakt med, som da kan vitne om dette skittende spillet fra etterretningsoffiserer, vestlige etterretningsoffiserer, som brukte da Ratchak da som en unnskyldning for å kunne gå til krig, for å bombe Kosovo. For det at igjen tilbake til motiv, og der ser jeg det viktigste motivet er penger, rett og slett. At det militære industrielle komplekset ville tjene penger på en krig med å bombe for flerfoldige milliarder dollar i Kosovo og Jugoslavia, og selvfølgelig med en massiv operasjon i etterkant i da KFOR, NATOs fredsbevarende styrke. Men det som skjedde i Ratchak var rett og slett en dekkoperasjon hvor albanske terrorister ble ikledd sivile klær i etterkant. Så det var ingen massaker.
Så man slängde ner stupade albanske terrorister i civila kläder i den här massgraven då?
Det är korrekt.
Ja. Man har ju sett sånt förut alltså. Jag vet inte riktigt. Det som sammanfogar lite grann Syrien och Libyen. Just, dels så börjar det med folkliga protester. Man säger då folkliga protester.
Citationstecken.
Ja, precis. Och efter det då så börjar man anklaga regimen för att döda och förtrycka de här demokratiska kämparna då. Så att det får ju också anses på något sätt vara en false flag-operation.
Ja, false flag överallt. Alltså det är nästan en förutsättning för att kunna starta en krig.
Ja.
Vi ser ju på katastrofen i OPCW. Organisationen för förbud mot kemiska vapen. Hur de är så korrumperat. Hur det har blivit plantat falska bevis för då och få en undfyllning till att stötta islamiska terrorister.
Just det.
Syria, alltså det är en helt förfärlig sak.
Men det samma sak hände ju i Irak. Det där har ju glömts bort till stora delar. Den svenska sändebudet där, Hans Blix. Ja, han konstaterade att Irak har inga massförstörelsevapen alls. Man pratar om att det skulle ha funnits senapsgas och andra former av biologiska och kemiska stridsmedel i Irak. Och det var då en förevändning för att kunna angripa landet. Men det fanns det ju inte. Det har man ju kunnat konstatera. Och det blev ju ett magplask för USA det där. Men man fortsatte med operationen ändå. Irak är ju alltjämt under... Det finns ju utländsk trupp i Irak än idag.
Det är helt vilt. Det är helt vilt. Våra kontrollerade medier då. Ikke greier å snakke om dette. De snakker om at konservative og libertarianere gjerne farer med konspirasjonsteorier da. Men de glemmer jo de aller største konspirasjonene de selv har vært med på. Men jeg tror 11. september ligger mye av grunnlaget til, altså først Jugoslavia-krigen i 1999, som var den første store krigen utenfor NATOs kjerneområde. Og deretter så la vi opp til nye kriger med 11. september og mange false flag operasjoner, og der har vi konspirasjonsteorier. Vi har konspirasjonsteoriene om Russiagate, at Russland eller da russere skulle ha kollidert med presidentkampanjen til Donald Trump. Når vi i dag ser at det var faktisk Hillary Clinton som var nærmere russerne. Vi ser at Hunter Biden, som fikk 3,5 millioner dollar av ekskona til borgermesteren i Moskva. Så Obamagate, det er bevist hvordan disse kreftene styrer og prøver å stemple oss da, som ser fakta som konspirasjonsteoretikere, når de er de aller største bærende av konspirasjonsteorier og aviser som Washington Post og New York Times.
Ja.
Størte på med disse løgnene og masseødeleggelsesvåpen. Så vi skal være kritiske til alle kilder og nyheter. Og da spesielt hovedstrømsmedier, altså mainstream media, som hisser til krig.
Ja, så för att summera då, alltså Kosovo-kriget startades på en lögn helt enkelt.
Rätt och slett.
Ja.
Vad säger du avslutningsvis till svenskar som tror att NATO, det är vi måste gå med i NATO för där har vi trygghet och frihet. Vad har du att säga till sådana svenskar som tror det?
Upp svenskar, vakna upp. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Det är chockerande att svenskar vill ha det så. Jag vet inte. Är ni vansinna?
Ja, det är bra. En fin avslutande hälsning.
Ja.
Då Christian, vi tackar så mycket för din tid och för att du ville dela med dig av vad du har sett och upplevt.
Att vi står på samma sida mot globalistiska lögner. Jag hoppas att lyssnarna kan vara med på att försvara frihet och demokrati. Och NATO är inte frihet och demokrati. NATO är antidemokratisk globalism som ödelägger vår nationella identitet och som är de bästa vännerna av islamister.
Ja. Nej, det var kloka ord. Jättetack för att du tog dig tid, Christian.
Tack för det. Ja.
Tack.
Tack.
Och en kväll. Sveriges land och trädens alla knoppar runnit svälla och älv och sjöar bryta isens band och munter bäckarna i mossan kvälla. Det skimrar gult vid minsta dikes kant, det lyser violett kring dal och brant. Det skimrar gult vid minsta.